Lotusbeeren.
Ja, herre, jag ber att vi ska bli lugna inför ditt ord, herre. Att vi ska bli stilla. Tack för att du vill tala till oss idag, herre. Tack för din heliga ande. Tack för att vi får ta del av ditt ord, herre. Att det kommer in i vårt hjärta, herre. Välsigna var och en som har kommit hit idag, Jesus. Tack för att du älskar varje människa här som är här innerligt, herre. Och jag ber att någon ska få något, eller några ska få något, eller alla ska få något med sig härifrån, herre, idag. I Jesu namn. Amen. Idag är det första söndagen efter trefaldighet. Och det som Hans-Erik sa, det handlar om vårt dop. Och dopdagen är en av de största dagarna i vårt liv. Och många är barndöpta och många är vuxendöpta. Och de som är vuxendöpta kanske kommer ihåg sitt dop. Jag kommer inte ihåg mitt dop. Jag döptes på pingstdagen den 29 maj 1955 av min farfar Fritz Nathanael Nilsson i Vassena Naglum kyrka utanför Vänersborg, där han verkade som präst. Och jag har en liten bild här ifrån dopet. Här är lille Bo. Och här är jag när jag ska börja skolan utan tänder. Och här är dopet där min farfar döper mig i kyrkan. Jag ser min mor i närheten. Och sedan är dopbilden på min farfar och min farmor, pappas bröder och pappa och min bror Lars. Svenska kyrkan har också en bra tradition, tycker jag, att man efter dopet så får man ett dopljus med sig. Och det är ju faktiskt inte så dumt att tänka på sitt dop, både om man är barndop eller vuxendöp. Att man tänder det här ljuset på dopdagen och man tänker på just det här. Vad Jesus gjorde för oss i dopet. Att han dog för oss och att vi får uppstå med honom. Och vi blir förlåtna för våra synder. Genom att Jesus tog våra synder på sig. Genom sitt försoningsverk på korset. Och genom dopet så tillhör vi då Guds familj. Jag ska läsa dagens evangelium. Som är från Matteus 3, 11 och 12. Där står det. Det är på sidan 1463. Johannes döparen sa det. Jag döper er med vatten för omvändelsens skull. Men han som kommer efter mig är starkare än jag. Och jag är inte värdig att ta av honom hans sandaler. Han ska döpa er med helig ande och eld. Han har kastskoven i handen och ska rensa det tröskade säden och samla vetet i sin lada. Men agnarna ska han bränna i en eld som aldrig slocknar. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. I vårt evangelium så framträder Johannes döparen. Vem var han? Vi vet att han var släkting till Jesus själv. Hans mamma Elisabet och Jesu mamma Maria var kusiner. Så Johannes och han var sysslingar. Så här säger Jesus själv om Johannes i Matteus 11:11. Av alla människor som fötts på jorden är ingen större än Johannes döparen. Och ändå kommer det minsta i himmelriket att vara större än vad han är. Mäktiga ord. Vi vet att Johannes levde i öknen. Och han levde av gräshoppor och vildhonung. Och jag är väldigt fascinerad av den här Johannes Döparen. Han visste att hans kallelse var att bereda vägen för Jesus själv. Han var medveten om vad Jesaja hade sagt flera hundra år tidigare i Jesaja 43. Där det står, en röst ropar i öknen, bered väg för Herren. Bana en jämn väg för honom i ödemarken för vår Gud. Vidare står det, Herrens härlighet ska uppenbaras. Alla människor ska tillsammans se den, alltså Jesu härlighet. Ty Herrens mun har talat. Vi vet att Johannes mor och far, de bodde i en bergsby i Judén, ganska nära Jerusalem. Och där växte Johannes troligen upp. Och nu skulle han då ge sig ut i ödemarken och predika. Jag vet inte om han tvekade, men jag hade definitivt gjort det. Jag har varit någon gång i Judas stenöken, någon annan kanske har varit där också. Det finns inte mycket som växer där, utan det är bara sten och grus. Inte så mycket sand, men det är grusigt ordentligt. Och det är varmt och det är stenigt. Idag är det riktigt varmt. Och sådana här dagar så vill vi helst sitta i skuggan, i alla fall jag. Men det här var, där ute i öknen, så var det Johannes Döparens predikostol. Det var där han skulle predika om Jesus. Han gjorde det därför att han gick på sin kallelse. Han började ropa, omvänd er, för himmelriket är nära. Och vad är det som händer då? Det står i Matteus 3:5, 1917 års översättning, så står det så här. Och från Jerusalem och hela Judén och hela trakten omkring Jordan gick då folket ut till honom och lät döpa sig av honom i floden Jordan och bekände sina synder. Massor med folk kom, också det med orena motiv. Vi vet fariseer och saddukeer var där och hackade på honom. Men han kallade dem, vet vi, han var ganska tuff emot dem. Han kallade dem för huggormsyngel. Att inte de heller skulle komma undan Guds dom eller till och med kanske vrede. Och vi vet att han gick till rätta med kung Herodes som levde i ett förhållande med hans brors hustru Herodias. Han sa det är fel att leva på det sättet. Och han hamnar i fängelse och vi vet att han blir avrättad sen. Men jag tänker på någon person idag som har gått ut i en öken. Så tänker jag på Karl-Erik Salberg i Stockholm. Kyrkoherde. Och han kom till Klara kyrka många år sedan nu. Han berättade att när han kom till kyrkan och han skulle installeras så var det bara 3-4 stycken där, kanske några mer. Kyrkoråd presenterade, hälsade honom välkommen. Men han var ensam i stort sett. Men sen blev det någon som kom och sa att de skulle be med en korean, tror det var. Att de bad väldigt mycket i kyrkan. Och så fick han kallelsen att han skulle gå ut på Sergels torg, stenplattan, stenöken. Och sätta sig med kaffe och termos och mackor. Och så började han dela brödet med de som var där ute. Och vi vet vilken väckelse det har varit i Klara. Med människor som har kommit till tro. Människor som går bibelskola, söndagsskola, konfirmation, pilgrimsvandringar. Hur mycket som helst. Och människor kommer till kyrkan. Därför att Guds ande bor där. Men jag tror även där så fanns det människor i Stockholm alltså. Som kom med orena motiv. Och då måste de i församlingen där ta hand om och försöka lösa på något sätt. Det här dopet som Johannes gjorde, det kallas brukar man kalla Johannesdopet. Det var ett dop som var ett tecken på att man ville be Gud om förlåtelse och ville göra bättring och ändra sin livsföring. Så det var inte det här vattnet i sig som förändrade deras liv, utan det var hjärtats inställning. Och Johannes själv, han visste att det här dopet som Jesus skulle instifta var något helt annat. Han säger då så här: han ska döpa er med helig ande och eld. Och nästa utsaga blir ännu tuffare, för då säger han: han har kastskoven i handen och ska rensa den tröskade säden och samla vetet i sin lada. Men agnarna ska han bränna i en eld som aldrig slocknar. Jag läste på lite om hur tröstningen gick till på den tiden. Och jag ska åskådliggöra detta med en... Det här ska föreställa en kastskovel. Och när man tröskade förr då, så kom säden på marken. Och antingen så var det hästar eller oxar som gick och trampade på säden. Så den krossades och agnarna skildes från vetet. Och sen samlade man det här i en kastskovel. Och sen kastade man upp det mot vinden. Och sen landade vetet, säden, i kastskoveln. Så agnarna blåstes bort. Det är rätt tuffa ord det här. Men för att vi ska förstå allvaret i dessa ord vill jag läsa ett bibelord till. Som kanske till och med spetsar till ännu mer. Och visar vilken kamp det är för dig och mig om våra själar. I Lukas 22:31 så står det så här att innan Jesus skulle avrättas, eller dagen innan, så berättade han att Petrus skulle förneka honom. Och då säger han så här till Petrus: Simon, Simon. Se, Satan har begärt att få sålla er som vete. Men jag har bett för dig att din tro inte ska bli om intet. Och när du en gång har omvänt dig, så styrk dina bröder. Jesus bad för Petrus. Och Jesus ber för dig och mig. Att vi inte ska tappa tron på honom. Och då ska han inte heller överge oss när vi håller fast vid honom. Ibland får du och jag frågan kanske: hur ska det gå för mig som inte tror? Jag säger då att Bibeln talar om en dom. Att en del ska ta del av det eviga livet och en del ska gå bort till evigt straff. Man talar om, Jesus talar om fåren som ska skiljas från getterna. Jag brukar också tillägga att vi vet att den dom som kommer är rättvis. Men hur det går för var och en, det ligger på Guds hjärta och rådslut. Det är inte vår uppgift, tack och lov. Vi förstår dock av dagens text att inget orent ska komma in i himmelen. Och vägen dit är genom Jesus. Vi vet också att vid den yttersta domen kommer över alla människor över hela jorden. Och det mest förhärdade tvingas böja sig för Jesu makt. Filipperbrevet 2:9-11 så står det: därför har också Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn, för att i Jesu namn alla knän ska böja sig i himlen och på jorden och under jorden. Det finns två tillfällen i vår bibel där Johannes döparen pekar ut Jesus som Guds lam. Det första är när han träffar på Andreas och troligtvis Johannes som skrev evangeliet, eller Filippos. För då såg han Jesus komma och då säger han till Andreas och Filippos eller Johannes: se Guds lam. De båda lärjungarna hörde vad han sa och följde honom, följde Jesus. Alltså Johannes hade inga som helst ambitioner på att hålla kvar sina lärjungar. Han beskriver till och med att han inte är värdig att knyta upp hans sandalremmar. Vilket föredöme. Och det är en uppmaning till oss alla att inte bli så stora i oss själva. Det kanske ligger främst på kristna ledare att vi ska peka på Jesus. Och det ska vi alla göra. Vi ska peka på Herren så vi inte blir självgoda. Vi flyttar oss tillbaka igen till Johannes döparen i öknen och allt folket som var omkring honom. Och då är det andra tillfället som Jesus pekar på, Johannes pekar på Jesus som den som tar bort världens synd. För i Johannes evangeliet står det: nästa dag såg han Jesus komma. Då säger han något som ingen annan har sagt i Nya testamentet. Och det är mycket gripande vad han säger. Han säger: se Guds lam som tar bort världens synd. Se Guds lam som tar bort världens synd. Han var färdig med sitt uppdrag. Johannes kunde ju lätt ha fått hybris. När det var så mycket folk runt omkring honom. Från Judén och från Jerusalem. Men när uppdraget är klart så säger han: gå till honom, för han tar bort världens synd. Glöm bort mig, i stort sett. Och nu pikar Johannes liv. Han får döpa Jesus i öknen. Vi vet att han vägrar först. Och i Jesu dop som han får utföra då, som pekar väldigt, väldigt tydligt på treenigheten. I Lukas 3:21 så står det så här: när nu allt folket döptes blev även Jesus döpt. Och medan han bad öppnade sig himlen och den helige ande sänkte sig ner över honom i en duvas skepnad. Och från himlen kom en röst: du är min älskade son, i dig har jag min glädje. Det är väldigt svårt här att förstå varför Jesus behövde döpas. Jag läste en kommentar här i veckan när jag förberedde mig av biskop Bo Giertz, som själv har översatt en del av Bibeln, kanske hela. Biskop i Skara, död för många år. Men han säger så här: alltså Jesu dop är en invigning som tolkar det djupaste i hans uppgift. Det var början på något sätt. Vi vet att han senare, direkt efter dopet, går ut 40 dagar i den här öknen och blir frestad av Satan. Och han fick ingen mat och han fick inte dricka. Däremot finns det ingenting i Nya testamentet som sammanställer det här Jesu dop med det dop han senare själv skulle instifta i det kristna dopet. Jag tror att de flesta av oss vet att Jesus instiftade dopet precis innan han lämnade världen. Det vet det viktigaste, säger man sist. Och jag vill läsa det ifrån Matteus 28, 18 och 20. Ni har hört det så många gånger. Men vi vet att Guds ord, det händer någonting när vi hör det. Så ta emot det än en gång. Jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar in till tidens slut. I vårt dop blir vi förenade med Gud, Jesus och den helige Ande. När jag började förbereda mig för den här predikan så ryggade jag tillbaka lite för det här ordet kastskoven. Det lät lite obehagligt. Men nu när jag är i slutet av predikan känns det enormt skönt att det är Jesus som håller i kastskoven. Ni hörde just att Satan begärt att få sålla oss som vete. Nu är det dock Jesus som håller i den. Och det känns väldigt tryggt. Och han ber för oss att vi inte ska tappa tron på honom. Jag vill att ni ska ta med den här bilden. Att det är Jesus själv som håller i den här kastskoven. Och vi får dagligen kasta upp våra synder på Jesus själv. Och han tar emot dem. Ta med den här bilden att Jesus tar bort all din synd. Och vi har ingenting att frukta. Jag tänkte nu att vi skulle slå upp våra psalmböcker och be syndabekännelsen. Vi har den på sidan 1733. Vi ber. Jag bekänner inför dig, helige och rättfärdige Gud, att jag har syndat med tankar, ord och gärningar. Jag har inte älskat dig över allting, inte min nästa som mig själv. Genom min synd är jag skyldig till mer ont än jag själv förstår och har del i världens bortvändighet från dig. Därför ber jag om hjälp att se och bryta med mina synder. Förlåt mig för Jesu Kristi skull. Och Herre, tack för att du förlåter våra synder. Tack för att du hör nu varje hjärtas tysta bekännelse. Tack för att du har förlåtit oss våra synder. Och så ber vi Fader vår. Fader vår som är i himmelen. Helgat var det ditt namn. Tillkomme ditt rike. Ske din vilja så som i himmelen så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag. Och förlåt oss våra skulder. Så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse. Utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen.